Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt superavsnitt av Succépodden Market Makers. Hör du Fabian, jag struntade hur läget är med dig. Kan inte du berätta istället vad vi har för gäst med oss?
Jo, idag har vi med oss Magnus Andersson, den legendariska Fintfit-investeraren. Han har varit med i Market Makers förut och det här är lite av en uppföljning. Senaste avsnittet kom för cirka 2 år sedan och det var en dundersuccé. Och vi ville helt enkelt följa upp hur hans portfölj gått nu under corona.
Ja, och jag tycker faktiskt man ska inte ha favoriter, speciellt inte när man har andra gäster på den också. Men jag tycker verkligen Magnus är en av mina favoriter på Twitter. Jag tycker han är otroligt duktig och lugn i sådana här situationer. Så det är jättekul att ha med honom och prata med honom. Och det blev en bra och lång pratstund. Vi hade ju väldigt mycket Twitterfrågor som kom in, trots att vi var ute sista minuten. Och det var många som bad om ett långt avsnitt, och det kommer det bli också.
Absolut, och det som är så roligt med Magnus när man lyssnar på honom, han är väldigt bra på att bygga upp ett spindelnät med tankar och går ut i varje tråd, om man ska säga. Han utvecklar väldigt mycket i sina tankegångar som gör att det är väldigt givande att lyssna på honom.
Verkligen. Men som vanligt, innan vi kör igång så ska vi ju säga att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Som det kommer framkomma också så har ju Magnus intressen i många av de bolag vi pratar om. Är det något som är otydligt så utgå från att han har något innehav där, så att vi har det på det klara. Men som sagt, vi berättar om vår process, Magnus berättar om sin process, hur vi tänker. Men det är alltid du som måste göra din egen analys. Så gå inte helt efter vad någon säger i en podcast, utan tänk på att det finns ett risktagande i att investera i aktier. Men du, vi har ett litet meddelande här som jag vill berätta om. Jag skulle berätta om någonting som är rätt jobbigt, vet du vad det är?
Vad är det?
Jag tycker att det är jobbigt att gå in i nya jeans. För att de måste ju töjas ut, vet du ju, om de är nya. Så att de sitter bra och man ser ut som en idiot första dagen då. Man kan inte röra sig överhuvudtaget. Men då får man väl säga att tack vare corona, om man nu kan säga så. Så kan man jobba hemifrån och kan man ju liksom bryta in sina favoritjeans hemma. Så det är smidigt. Och varför tar jag upp det här, tror du?
Varför tar du upp detta?
Ja, det kan man verkligen undra. När du sitter alla och bara på nåla för att höra Magnus. Och så börjar jag prata om att bryta in jeans. Men det är helt enkelt så att vi har med oss vår fantastiska sponsor Best Secret. Det hemliga moderparadiset. Och jag har fått hem lite trevliga jeans därifrån nu.
Alltså jag köper ju bara jeans på loppis då. Och hashtag sparad krona. Varför ska jag handla på Best Secret?
Jo, för att Best Secret är, banne mig faktiskt, nästan billigare än loppis. Och du får nya prylar. Det är helt otroligt bra priser där. Det är upp till 80% rabatt på 3000 varumärken. Och mina favoritjeans hittar jag till exempel från Diesel. Knappar jag bara in modellnamnet. Plockar fram storleken. Och så får jag massor med olika tvättar och färger och grejer att välja på. Och det finns massor med andra varumärken. Det finns massor med andra plagg och så vidare där. Bland ett som jag hittar nu, Samsö, som jag har köpt lite kläder från, som jag tycker är riktigt, riktigt bra kvalitetsgrejer. Så man kan hitta billigt där.
Ja, och något vi inte nämnt så mycket tidigare är deras smidiga belöningssystem. För var tionde krona man handlar för får man en poäng. Och när man samlar tillräckligt med poäng så kan man bli brons, silver eller guldmedlem. Vilket gör att man bland annat får prioriterad frakt. Varorna du lägger i korgen reserveras längre än för vanliga medlemmar. Och du får dessutom provision om du bjuder in kompisar som sedan handlar.
Precis, och så får man ju fler inbjudningar för dig, så du måste bli inbjuden. Och det har du blivit i och med att du lyssnar på den här podden. Man går in på bestsecret.se/marketmakers. Så är man inbjuden. Men får du också så här guld och brons status och så vidare, då har du också möjlighet att bjuda in fler och fler kompisar till det här. Och du får då faktiskt provision, och bättre provision desto högre medlem du blir. Och är man guldmedlem, då får man ju liksom all inclusive. Dessutom då får man möjlighet att se vad som ska lanseras. Man får välja ut saker tidigare än alla andra. Man har också öppet köp i 21 dagar.
Ja, jag som har guld kan till exempel se att vi på torsdag, när detta släpps, kommer ha upp till 70% på ett nytt släpp med övergångsjackor, upp till 65% på nya träningskläder, vilket är svinbra för mig som nu har börjat springa rätt mycket i coronatider.
Precis, du springer från folk som ser sjuka ut.
Exakt.
Men som sagt, medlemskapet, det man måste bli inbjuden, det blir ni på bestsecret.se/marketmakers. Men medlemskapet är förstås kostnadsfritt, men platserna är begränsade. Så gå in där, shoppa loss bland fantastiska varumärken som Gant, Tommy Hilfiger, Oskar Jakobsson och mycket, mycket mera. Vi säger stort tack till Best Secret. Då säger vi välkommen tillbaka till Market Makers, Magnus Andersson. Hur står det till med dig?
Jo tack, det var bra faktiskt. Inga sjukdom och ja, bara våren kommer tillbaka, så ja, annars är det helt okej.
Sitter du isolerad?
Nej, det vet jag inte vad jag skulle säga att jag gör. Jag är väl alltid isolerad i sådana fall. Jag är egenföretagare som sitter mest hemma och så. Jag jag tycker nog att det är så mycket som man måste göra i övrigt här. Man måste åka och handla, man måste få däcken bytta på bilen och sådär. Så jag kan inte säga att jag är helt isolerad. Nej.
Men för att kickstarta den här intervjun då, för de som inte hört talas om det tidigare, kanske inte lyssna på den förra podcastavsnittet där du var med, skulle du kunna snabbt dra en liten intro till vem du är och kanske framförallt vad din investeringsfilosofi är?
Ja, Magnus Andersson heter jag. Jag har varit investerare väldigt länge. Köpt mina första aktier som väldigt ung, 1986. Sen var jag lite av och till på börsen och sådär. Men kanske från 2004-2005 har jag varit väldigt mycket inne i gamet, får man väl säga. Så det har ju blivit några år. Jag var ungefär 10 år som jag hade fundamentalanalysbloggen från 2009 och började komma i kontakt med en hel del investerare, och sen var det väl några år senare som Twitter kom, och så det mesta varit på den kanalen, får man säga. Ja, som nog många vet som brukar följa mig och så där, så är jag ju väl grund och botten en värdeinvesterare, men jag tycker väldigt mycket om en fokuserad investeringsstil, kan man väl säga. Så jag försöker hitta bolag som jag försöker lära mig så mycket som det någonsin går om, och sen så väljer jag de som jag tycker allra bäst om, och ja, det är de bolag som jag äger. Så jag äger väldigt få bolag, och det har tenderat att bara bli färre, får man nog säga. Nu, ja, men kanske bara 4 bolag som jag äger i portföljen. Och,
hur har det här påverkat dig under coronakriset och hur har du hanterat nedgångarna med en sån tight portfölj?
Jag vill säga att det finns ju ganska bra sidor det här, men det finns ju väldigt bra sidor inom att hålla på med aktier och sådär. Det är inte som när jag spelar tennis och paddel och sådär, att man kanske blir sämre med tiden och sådär, utan man håller på med aktier så blir man ju förhoppningsvis bättre med tiden, eller de allra flesta blir väl det. Och en av de stora fördelarna att ha varit med länge, som jag ser det, eller i min erfarenhet, det är ju att man har varit med om såna här grejer förr. Det är ju inte så att man kanske, jag vet, någon som hade varit en dansk som hade varit med i andra världskriget som motståndsman och blivit skenavrättad många gånger. Han sa att ja, det är inte en sån grej som man vänjer sig vid. Så är det väl lite grann de här hemska krascherna. Men man vet i alla fall hur de fungerar. De känns väl ganska otrevliga oavsett hur de än kommer till och hur de ser ut. Så det är jättestor fördel. Jag var ju faktiskt med redan 1987 där på en liten skala, men jag var ju ung och tog intryck av vad som hände då. Nu, framförallt så var jag ju med i allra högsta grad under finanskrisen, och det är ju, kan ju säga så här, en del säger att det blir precis som förra gången, en del säger att nej, det blir absolut inte, för allting är nytt. Jag skulle vilja hamna någonstans där mitt emellan faktiskt, för att marknaden tycker jag beter sig väldigt snarlikt oavsett vad det är liksom för så här panik som inträffar. Det är för att vi människor beter oss ju ungefär likadant, och vi liksom bara ska fly ifrån risken, rädda det som räddas kan, och man känner liksom, ja, de här instinkterna som vi liksom har sedan 10 000 år innan oss, att bara fly ifrån faran. Den grejen är ju väldigt lik oavsett vilken kris det är, så oavsett vad som har hänt. Men sen är det ju väldigt olika saker som händer, och det är ju väldigt stora skillnader där mellan finanskrisen och den här krisen, kan man ju säga. Men jag tycker att när det började och allting bara rasade här för några veckor sedan, då var det ju väldigt, väldigt mycket som under finanskrisen, och var det väldigt, väldigt nyttigt för mig att ha varit med då och tidigare gånger, men framförallt finanskrisen, för den var ju faktiskt mycket, mycket, mycket värre än såna här, som IT-kraschen och 87. Det var ju ändå små grejer jämfört med finanskrisen. Och då ser man ju hur allting rasar. Först är det väl de allra mest drabbade, men sen några dagar senare så börjar allting rasa, och sen bara är det, ja, total panik bara. Och det som händer då, som det verkar som man, vissa som kanske inte har varit med lika länge då, underskattar, det är ju att när allting rasar, även de bolag som inte alls är lika påverkade av vad det nu är för någonting som har hänt i det här fallet, och framförallt flygbolag och ja, allting sånt där. Men när allting bara rasar, då tar marknaden ut väldigt, väldigt mycket. Och den här gången så var det helt extremt. Det gick ju liksom bara på ett par, tre veckor så var ju börsen ner över 30%. Och det jag tror många missar då, det är liksom att så väldigt mycket är uttaget, och även bland bolag då som inte rimligen kommer att drabbas eller kanske till och med tjäna. Om vi tar Netflix till exempel, jag tror de flesta nu inser att Netflix kommer att, liksom, hur hemskt det låter, kommer att tjäna pengar på det som har hänt. Men de följer också en 25% och så. Och det verkar som, precis som under finanskrisen, att det är väldigt, väldigt många människor som tror att det bara kommer att fortsätta att rasa. Det kommer nästan inte, om det går upp en dag så börjar de prata, nej, vad är det här för något här, nu kommer det stora katastrofer. Men så fort det har lugnat sig, och det behöver ju bara liksom sluta komma riktigt hemska nyheter, då börjar ju girigheten komma tillbaka hos många, och framförallt kanske en hel del stora spelare. Och då stiger ju framförallt vissa aktier, men överhuvudtaget så, ja, det har hänt så pass mycket på så kort tid. Så när lugnet i alla fall lite börjar komma tillbaka, då stiger ju börsen. Och det känns som att det var då som många, ja, kanske inte gjorde riktigt sådär genomtänkta grejer med bear-certifikat gånger 15 och sådana grejer. Och det, ja, jag vet inte, det låter ju liksom, det låter ju dumt om man då liksom säger, ja, men Jag tror inte alls att det kommer att falla, men jag tror att vi har världens jäkla läge här. Alltså. Och på något sätt så är det ju liksom så att vågar man inte gå in då och satsa, och kanske även om man inte har tillräckligt pengar, ta lån i någon form och satsa då, ja, eller tvärtom då bara säljer allting bara för att rädda det som finns, då kommer man ju att förlora väldigt mycket pengar. Och det finns ju ingen anledning att låtsas som att det här är någonting enkelt eller någonting som man liksom lätt kan vänja sig vid, men man kan ju i alla fall liksom veta att det är så här det går till liksom. Och visst, det kan ju komma ytterligare nedgångar och sådär, det kommer nya saker som händer, men jag kände mig ändå ganska trygg med att öka i de bolag som jag kan väldigt väl då, och där jag anser, eller tror då, eller får man säga, där jag tror att deras affärsidé är liksom, vad ska man säga, coronasäkrad. Och det handlar i mitt fall då framförallt i en digital distribution av underhållning och så. Och det var ju väldigt, väldigt jobbigt under en period, men sen så blev det ju väldigt mycket roligare, och det är väl där vi är nu. Men jag menar, det kan ju ändras på nytt och så, men just nu så känns det ju väldigt bra för mig. Det har gått väldigt, väldigt fint hittills då, om man då räknar från året då, eller ja.
Vi kanske ska, bara för att vara tydliga, du nämnde att du har ungefär fyra bolag i portföljen. Vi ska komma in på de fyra sen. Men vi kanske bara för transparensens skull ska nämna de fyra så att alla lyssnare är medvetna om vilka bolag du har intressen i också, tänker jag.
Det är Evolution Gaming, Netflix, LVMH och Apple som jag äger nu. Sen är det klart, så ska man vara riktigt transparent, det är diverse bolag som jag äger i lite mindre omfattning åt mina barn då, sådana som Fortnox och Storytel och Investor och, ja, men det, ja, det är inga stora grejer, utan det är de fyra som egentligen räknas. Ja.
Hur kommer det sig att den har krympt till de här fyra bolagen? Alltså, för jag antar att du har haft fler bolag förut, och jag kan tänka mig att du någon gång i tiden också levt efter den här, vad ska man ha, 10-20 bolag och så vidare. Hur ser du på diversifiering, och hur kommer det sig att det har blivit så pass koncentrerat ändå?
Alltså, diversifiering har jag aldrig trott på egentligen. Sådär, utan det var väldigt, väldigt, och det är väl fortfarande inspirerad av Warren Buffett och sådär, som väldigt många andra. Men jag läste väldigt mycket av honom för 10-15 år sedan, och jag tyckte att det var väldigt klokt det han och Charlie Munger där pratade om, att det liksom inte, diversifiering är ju att liksom mer som en försäkring mot att man inte riktigt har koll på det man håller på med. Och jag vet inte, det finns flera aspekter på det. Jag tycker inte att man ska hålla på med stockpicking och köpa enskilda bolag, kanske investmentbolag, men jag tycker inte man ska inte hålla på att köpa enskilda bolag om man inte är liksom beredd att lägga tiden och känner att man har lite läggningen åt det hållet och så där. Jag menar, visst, om man vill lägga 10 000 kronor på något bolag som de polare tipsar om och sådär, det är väl ingen fara. Men jag är ganska mycket emot det här att man försöker nästan pusha folk in i att köpa enskilda aktier. Och nu ska vi ha tjejkväll här, och så kommer det massa människor som inte liksom kanske har funderat så mycket om det här, eller kanske inte vill lägga ner så jättemycket tid på den grejen. Jag tycker att spara och köpa fonder och så vidare, det är jättebra, men ska man ändå hålla på med aktier, då ska man liksom lägga de här 10 000 timmarna som med allting annat, för att ja, om man inte är någon så här fantastisk geni så tar det ju väldigt mycket tid, och då blir det liksom kontraintuitivt för mig om jag skulle liksom äga 15-20 bolag, för jag skulle ju aldrig någonsin kunna hålla alla dem i huvudet på ett vettigt sätt och sådär, och då blir det, ja, då får man egentligen bara samma resultat, tror jag. I alla fall om man inte liksom har väldigt olika vikt i dem. Det kan man ju ha, men har man inte väldigt olika vikt i dem så blir det egentligen bara en, ja, men som en indexfond eller en Sverigefond eller någonting sånt där. Och då är det mycket enklare att bara köpa den, och så sitter de duktiga förvaltare och håller koll på det istället. Och det som egentligen har hänt för mig då, det är att jag har, ja, ska man säga, med åren då, jag har bara blivit mer och mer så. Sen har jag blivit inspirerad av flera andra duktiga svenska investerare och sådär, som jag har kommit i kontakt med på Twitter, och gemensamt egentligen för de som jag har blivit mest inspirerad och imponerad av, det är ju att de vågar satsa på färre bolag men samtidigt hålla en jäkla koll på dem. Så för mig har det varit naturligt att gå ner, för jag kanske hade 7-8 bolag för ja, jag vet inte hur många jag pratade om när jag var med er här för snart 2 år sedan, men det har ju hela tiden krympt ner. Sen det är klart att man kan ju äga något ytterligare bolag nu. Jag äger ett litet vaccinbolag här i Uppsala och sådär. Men det är liksom, det är inte relevant om man kanske annars har 60% av sin portfölj i ett bolag och sen 20 och 10 och 10 och sådär liksom. Det är ju egentligen det som allting handlar om. De övriga, om man har liksom bara sådana, ja men det här är lite kul, det här kanske kan bli någonting och sådär, det är någonting annat. Så ja, jag vet inte, sen passade det mig ganska bra det där. Jag tycker, jag är inte någon, ja, antar vi pratade om det här förra gången jag var med, men i alla fall, jag är inte någon, jag är ingen så här sifferbegåvning eller liksom, kommer inte speciellt bra på att komma ihåg sådana liksom grejer, exakt vad liksom siffrorna var för olika kvartal och sådär, utan för mig så handlar det mycket mer om att komma i kontakt med bolag och sen börja gå in och titta och sådär. Och det är egentligen en ganska enkel process, för att om man, jag kan ta ett exempel då, när jag kom i kontakt med Apple var i slutet av 2010 när jag köpte den första iPaden kom. Jag hade inte ägt något från Apple på sedan 90-talet, då jag hade Mac-datorer, men liksom inte i modern tid. Och då så tyckte jag det här är ju sån fantastisk pryl, så det här kommer ju säkert många att vilja köpa, eller kände sig som det här, oj vad bra den var. Då började jag kolla på bolaget och då är det egentligen ganska enkelt, för att om man tittar och man tycker om allt man ser eller nästan allt man ser, då fortsätter man att gräva och så gräver man och gräver och gräver och gräver och sätter sig in i bolaget, och då blir det liksom verkligen, det blir väldigt kul, man blir nästan lite så här, jag måste säga, lite förälskad i bolaget, så att man liksom bara går in djupare och djupare och djupare. Och är det så att man inte tycker om, då slutar jag väldigt snabbt. Jag tycker att sånt här kan jag se ganska tydligt och fort när jag börjar titta på ett bolag. Jag kollar på jättemånga bolag, men de flesta, de lägger jag ner väldigt snabbt faktiskt. Och istället så lägger jag ner väldigt mycket tid på de bolag som jag har, och då känns det inte så läskigt att äga få företag faktiskt, utan, och det är väl en, ja, då återgår vi lite grann till det som herrarna Buffett och Munger då pratar om, liksom att ju mer man kan, desto mindre behöver man diversifiera sig, för ja, det finns färre och färre vita fläckar finns det ju alltid då. Man jobbar ju inte i bolaget, man har ju inte insyn liksom som ledningen i bolaget har, men man, liksom, man får ju färre och färre vita fläckar ju längre man sätter sig in, ju mer man sätter sig in och ju längre man håller på med ett bolag. Och det ger en trygghet, måste jag säga, att ja, men liksom som nu då när allting rasade och sådär, och då minskade jag, eller jag började bli lite orolig för LVMH då, som ju, ja, de flesta känner väl till numera, men de äger ju Louis Vuitton och väldigt mycket mode och ädla drycker och sådana saker. Och det kändes som en, ja, det kändes ju inte lika säkert kan man säga, när det blev bara fler och fler larm om hur viruset spred sig och det ställdes in en massa evenemang först och sen hände mer och mer. Så där minskade, önskar jag att jag hade minskat betydligt mer, men det var en sån grej, jag kände att där vill jag inte sitta med lika mycket vikt nu, så jag minskade ner där. Men sen när allting bara small och Evolution Gaming och Netflix, som jag bedömer båda är ganska säkra eller till och med mycket säkra placeringar just nu, då kändes det ju inte fel att öka i dem, och framförallt inte när de liksom, båda fallen då var nere vid 300, i ena fallet kronor, i andra fallet dollar, då kändes det ju som verkligen no-brainer, för det var, visst, allting kan hända, det kan liksom bli jättekatastrof och liksom epidemi på just det företaget och så, men om man utesluter den typen av grejer så kändes ju de väldigt säkra, och det anledningen att det kändes säkert är att jag kan bolagen väldigt, väldigt väl, och då kände jag mig trygg med det på ett annat sätt än jag hade haft liksom 15 bolag som jag kunde liksom en femtondel så bra i snitt. Då hade jag nog varit betydligt mer nervös och funderat över om jag skulle sitta kvar eller inte.
Men då jobbar du ändå lite med, just som du säger, att skala upp och ner. Hur, hur ser din liksom...
Jo, men det är på marginalen. Det är absolut inte så att jag liksom börjar sälja och ska försöka pricka så där, utan jag menar, jag har alltid haft, eller alltid de senaste 7-8 åren i alla fall, har jag haft en belåning, och den kan man ju då jobba lite mer med och så där, men jag liksom, ja, har ju inte liksom försökt att köpa och sälja och tajma eller någonting sånt, utan det är liksom bara fråga om att öka då när det ser väldigt attraktivt ut.
Hur bedömer du, nu förstår jag det här fallet då, när någonting faller 20-30% utan att det finns egentligen någonting fundamentalt som har förändrats, men hur bedömer du sådana saker, hur mycket värde eller hur mycket vikt lägger du vid värderingar och den typen av mått?
Det är det där som jag ofta har så svårt att förklara egentligen. Jag satt och tänkte här nu innan vi skulle börja spela in, så tänkte jag på det, var första gången var en podd, och Börspodden, är snart 5 år sedan jag fick den där frågan, hur jag analyserar och hur jag metodik och sådana saker. Jag har egentligen inte något riktigt bra svar på det, utan det, först och främst är det frågan om att kunna bolagen utan och innan och branschen och liksom vad som påverkar, men sen så, jag vet inte, jag jobbar mycket, eller jobbar ska jag säga, men jag funderar mycket liksom mer så här filosofiskt kring företag, vad det är som gör att det här bolaget då är står pall, hur stor dess vallgrav är, om det är logiskt eller rimligt att tro att vissa saker påverkar, eller att vissa, ja, jag menar, ett företag utsätts ju hela tiden för, vad ska man säga, våld av olika slag liksom. Det kommer liksom nya tekniker kanske, det kommer i alla fall uppstickare, konkurrenter som är mer eller mindre bra och sådär, och då gäller det ju att fundera liksom, är liksom rimligt att tro det här, eller vad ska man liksom, hur ska man se på det hela, och när någonting sånt här händer då, så kan man ju bara titta liksom, ja men hur mycket tjänar de, hur stark är deras då vallgraver, liksom hur starka konkurrenterna. Och så kan man liksom tänka att det, ja, om man liksom försöker lugnt och sansat, liksom lite bortkopplat från stressen över att depån ser väldigt röd ut och sådär. Man då funderar lite mer, det försöker jag göra då, att är det liksom rimligt att den handlas på den här nivån? Och det, visst, det faller ju tillbaka naturligtvis på P-tal och PS och sådana saker, och liksom, ja, framförallt liksom, hur mycket tjänar de och hur mycket växer bolaget och kommer det här att påverka. Och oftast tycker jag att det blir liksom, när det faller så här mycket, då blir det liksom bara fullständigt uppenbart, om man liksom bara kan slappna av och tänka igenom det här, så blir det liksom, ja, marknaden blir liksom löjlig. Jag vet inte om jag ska uttrycka det riktigt, men marknaden blir ju ganska löjlig ibland liksom, när man ser, och det är liksom som många, vad ska man säga, det är som att ofta så är det ju många som har liksom ett bolag, framförallt om man har liksom satsat mycket pengar, kan ju det bra. Men sen när liksom allting börjar skaka och så här, då känns det liksom som att väldigt många i liksom marknaden på något sätt som ett kollektiv stänger av viktiga delar av liksom tankeprocessen. Ja, men liksom, som det blir liksom om man sätts i panik. Det är liksom bara, det kortas ner. Man märker det också om man följer liksom på finanstwitter och andra sådana medier, liksom hur människor resonerar. Man märker att det är inte logiskt det som kommer ut här. Det blir fånigt när man liksom gör slutsatser. Nu kommer vi tillbaka till 1929 och sådana saker. Det är liksom, det var en helt annan tid. Det var ju liksom fullständigt rakt igenom något helt annat än vad detta är. Vi kommer inte att få någon depression där vi har liksom 40% arbetslösa i flera år framöver och brödköer i Sverige. Det är fullständigt orimligt att tro, om du tar ett extremt exempel naturligtvis, men liksom, när man hör annars chansade människor liksom prata på det sättet och man tänker efter, men det är absurt liksom. Man liksom, när folk försöker skjuta ner, man diskuterar olika case och sådär, och så säger folk liksom bara räknar in att precis allt elände kommer in, liksom vad det nu är för bolag liksom, men liksom vi tar Apple liksom, så tror folk precis som de gjorde en finanskris, ingen kommer att köpa en iPhone nu, ingen kommer ha råd, ingenting, liksom allting kommer att gå åt pipan, och liksom, man fattar att så kommer det inte att bli. Det är liksom, risken för det är kanske 0,5%, och det, jag menar, det lever vi med hela tiden, liksom, de där 0,5%, att någonting går riktigt fruktansvärt illa. Och då ser man ju, det är inte rimligt att det handlas med 30% rabatt. Jag menar, visst, man kan se då LVMH har ju liksom, som jag sa, det är ju känsligt, men det kommer inte vara lika många galor, det kommer inte att springa lika många rika kineser i Europa och handla Vuittonväskor och sådär det närmaste halvåret, men de kommer tillbaka. Det är liksom, man måste ju inse att vissa bolag är ju kanske inte skyddade just nu, både Apple och LVMH då, är ju inte liksom skyddade mot smällarna nu. Det är klart att det säljs färre liksom mobiltelefoner just nu och så vidare. Men om ett halvår så är det ju igång igen. Det är, ingenting fundamentalt förändras ju överhuvudtaget för de bolagen. Det är som Katarina, ja, han, Bernard Arnault, som är stor, är liksom den dominerande majoritetsägaren och vdn för LVMH. Jag tycker väldigt mycket om att citera Steve Jobs då, för att föra ihop de här bolagen. Men han träffade honom någon gång på 00-talet där, och de diskuterade sina bolag, och så sa Steve Jobs då, det var, ja, det var strax efter att iPhone hade kommit, och sen sa han att ja, jag vet inte om iPhone kommer att finnas kvar om 50 år, men jag är helt säker på att om 50 år kommer människor fortfarande att dricka din Dom Pérignon som då ägs av LVMH. Och när det är det perspektivet på det hela, då måste man liksom inse att ja, det kommer att bli skakigt ett tag, men det här kommer tillbaka. Men jag skulle ju inte, liksom, skulle inte sitta med Norwegian eller någonting sånt, för det är ingen aning, det kan ju gå i konkurs imorgon, MQ och så vidare. Men de där, de kan ju falla som käglor liksom, men har man liksom valt bolag som har stora vallgravar och trogna kunder och så vidare, då blir det väldigt lätt att öka egentligen, även om man inte vet exakt. Jag menar, Apple kommer att rapportera nu på valborgsmässoafton, och det är ju högst troligt att det är dåliga siffror som kommer, men det är ju inget, ja, bolaget i sig är ju inte skadat för 5 öre utav detta.
För att koppla ihop det här lite mellan finanskrisen och nu coronakrisen, om man kan kalla det. Du såg ju en enorm möjlighet i till exempel banksektorn under finanskrisen. Ser du någon liknande möjlighet nu?
Nej, jag kan nog säga överhuvudtaget att just det gäller banker. För att det var många som kopplade ihop mig med banker som höll på så mycket med Swedbank då i efterdyningen av finanskrisen. Och sen och ja, jag höll på med Handelsbanken och inte allt möjligt annars året efter, men jag har nog ledsnat på banker, och det är liksom bara för att jag kan inte förutsäga deras. Det var väldigt uppenbart att skulle Swedbank och de andra stora bankerna, det räckte med att de liksom bara överlevde, även om det krävdes någon ytterligare ny emission, vilket ju skedde i Swedbank då. Där var det bara frågan om överlever de bara, så har vi en 10-20 dubblare här. Och då var det ju väldigt enkelt att fatta ett, ja, som jag tycker är rationellt beslut när det gäller det. Men banker har jag lagt ner helt och hållet faktiskt, för att det är så otroligt mycket som kan hända med nya regler och penningtvättsskandaler och ja, gud vet vad, så det törs jag inte. Utan det jag har varit väldigt intresserad av, säkert har märkts då, det är ju det här med digital distribution. Och nu blev det ju väldigt lyckat då för min del att mina två största innehav, Netflix och Evolution Gaming, de sysslar ju det, men det är nästan löjligt passande verksamhet när människor sitter hemma och har gått om fritid och ja, överhuvudtaget att man då distribuerar digitalt, så man är inte liksom tvungen att möta kunderna just nu och så vidare. Så, och det är inte liksom bara för corona och så. Jag tror väldigt, väldigt mycket på det, och det är ju liksom det som är hemligheten bakom FANG-bolagen. Utan tvekan att, ja, det är klart, Amazon är ju bara delvis då digitalt, men ja, i övrigt så handlar ju de bolagen väldigt mycket. Och Apple är också bara delvis digitalt, men väldigt, väldigt mycket av Apples intjäning sker ju genom tjänster då, framförallt digitala tjänster. Och det är någonting som jag tror väldigt mycket på, för att det är så otroligt otroliga skalfördelar överhuvudtaget. Om vi tar Netflix till exempel, de har ju investerat gigantiska summor i sin infrastruktur och sin produktion. Det är väl snart 10 år sedan de började producera väldigt, ja, i början då ganska beskedliga mängder, men med tiden allt mer själva och så. Men överhuvudtaget att när man väl har byggt upp den här infrastrukturen, då finns ju nu i 140-150 länder eller någonting i den stilen. Och har man väl byggt upp det och fått, liksom, fått det här att fungera, det har de ju fått nu väldigt mycket genom Amazon Web Services då, som de använder sig av. Har man väl byggt upp det, då får man ju en väldigt, väldigt säker position. Det är svårt för konkurrenterna att komma in, och man tjänar väldigt mycket på liksom, den senaste kunden som man tecknar. Och det här tror jag kommer att fortsätta, och dessvärre så är det väl bara att konstatera att om man tittar på börsen och så där, och framförallt amerikanska börsen, men det är ju Sverige också, att det blir väldigt ojämnt var pengarna tjänas. Liksom, visst, man kan säga att bolagen är stora och delar av börsen, men det är många, om man tittar bara på index i Sverige och så där liksom, de senaste 5 åren och så där, det har ju liksom inte hänt så himla mycket. Liksom det, däremot så finns det ju gott om bolag som, om man bara tar de som jag nämnde nu, som håller sig till de svenska då, som Evolution och Fortnox och Storytel och helt eller delvis handlar om digital distribution, har ju gått otroligt, otroligt bra. Liksom bortom allas förhoppningar nästan, tror jag. Och lyckas man hitta några sådana där, liksom, det behövs inte så många för att det ska bli väldigt fin utdelning. Så det är svårt för mig att säga att det är någonting annat som jag tittar på nu. Jag har mer och mer intresserat mig för det. Jag var ju väldigt mycket inne på lyx och sådana saker. Det enda jag har kvar där då, det är väl, ja, förutom här med Gin då, som vi pratade om förra gången också, men är ju LVMH egentligen, och lite, ja, delvis Apple då också. Ja, men i övrigt så tror jag väldigt mycket på, ja, det digitala och så. Det förändrar ju världen på ett sätt som man, ja, knappt kan tro.
Jag kan tänka mig att du får ganska exakt den här frågan väldigt ofta, men vore det intressant att veta att just Storytel och Fortnox som du lyfter, det känns ju som ganska givna på något sätt innehav i din portfölj med tanke på resten du har. Hur kommer det sig att du har ratat dem? Eller för jag antar att du har tittat på dem.
Nej, det är lite som jag är som person bara. Alltså, jag har väldigt svårt att, ja, som jag sa då med siffror och allting sånt där, jag har svårt med att ligga på en tillräcklig, om jag skulle, det är inte bara att de skulle behöva få plats bland de 100% då i portföljen, utan det är också så att de måste liksom få plats i ens tankar och sinne och allting sånt där. Och det har jag liksom inte riktigt, utan jag har liksom bara prioriterat de som jag tror bäst på, de som jag tycker att jag kan förutsäga utvecklingen på. Jag tycker jag kan förutsäga Evolutions framtida utveckling på ett bra sätt. Det har gått väldigt bra. Man kan, ja, och Netflix abonnentstock och sådana saker, det tycker jag är faktiskt väldigt lätt att göra. Däremot tycker jag det är lite svårare att göra det, som Fortnox är ju ändå bara i Sverige, och Storytel är ganska svårt att veta hur mycket det kommer att kosta när de går ut i världen och sådär. Därför har jag liksom tyckt att de där tror jag kommer att fortsätta vara jättebra, men det är liksom mer någonting som man kan tänka sig för barnen som kan äga dem i, ja, 10 år, att de bara, aktierna ligger bara där och det har ju gått jättebra och så, men det är liksom ingenting som jag känner att jag måste mer än liksom bara läsa lite rapporten och lyssna på andra som kan de bolagen bättre och så. Så det är mer så att jag liksom bara snävat in på dem som jag tror mest på och kan mest. Och sen är det också lite grann det här att vissa bolag tycker jag bara är mycket roligare att hålla på med. Jag tycker att de här 4 som jag nämnde, de tycker jag verkligen det, ja, skulle jag kunna läsa om även om jag inte ägde aktier om det, för jag tycker att de är så fantastiska och jag tycker att de är så intressanta att grotta ner sig om och hålla på och diskutera, vilket jag gör då dagarna ända med andra intresserade investerare och ibland med företagsledningar och sådär. Det är lite svårt med utländska bolag, men i alla fall med Evolution har jag ju intervjuat flera gånger och så har jag skrivit om på tradingportalen, kan jag säga. Jag gör lite reklam för den också, det jag skriver varje fredag morgon 9:00. Men det har ju varit mycket om Evolution de senaste åren, om det är någon som vill veta mer om mina tankar där och senaste rapporten och sådär. Jag har fått göra lite reklam för mig också.
Ja, men det kan jag verkligen rekommendera. Jag brukar alltid kika på dina inlägg just när dina bolag rapporterar, så att säga, också. Det är väldigt intressant, tycker jag, att se dina tolkningar av det. Men jag ska återgå här och vara lite tjatig till en sak vi tog upp tidigare här med just att skala saker. För jag tänker så, som du säger, att om leker med tanken om att Netflix går ner 25%, ingenting fundamentalt har förändrats, så tycker du att det är intressant att köpa mer.
Mm.
Men om vi vänder på frågan då, om Netflix går upp 25% imorgon utan någon fundamental förändring, du tänker aldrig på någonting på så att skala ner positioner så, utan
jo,
finns det ens i tankevärlden? Och vad skulle framförallt kanske kunna göra att du omvärderar och säljer ett bolag som Netflix, Revolution eller vad det kan vara?
Jag tycker att man ska det är väldigt svårt att veta vad marknaden kommer att tycka om ett bolag så här. Men blir det löjligt övervärderat, då är det en sak. Men jag har aldrig varit, men jag har aldrig ägt något bolag som blivit så här löjligt övervärderat eller någonting sånt. Utan däremot så, om det går dåligt, man märker liksom att bolaget liksom, det försämras. Även om man liksom fortfarande tror på det, då tycker jag att då är det väldigt rimligt att man minskar sitt innehav och så. Däremot om det, som vi pratar om, det bara faller liksom för att det är panik i världen, då tycker jag det är vansinnigt att sälja, för att det har ju bara blivit billigare. Det är ju liksom, det är betydligt säkrare placering om bolaget har bara gått ner i pris, vad ska man säga.
Men det har bara blivit billigare egentligen.
Ja, det har bara blivit billigare. Så om man älskade det när man hade en fin vinst vid 100 kronor då, på kursen, och den faller ner till 60, ska man då sälja? Liksom det är väldigt, väldigt kontraintuitivt. Men det som jag har upplevt, liksom, det har jag också gjort så här, med att jag har upplevt att väldigt många gör det, att man liksom ska börja sälja när det har gått upp. Och det blir ju det här som Peter Lynch pratade om, att man vattnar ogräset, har man liksom kvar, men blommorna som växer och är fina, de ska man kapa av så fort som möjligt. Och det blir ju inte någon, ja, då får man ju inte någon tiodubblare någon gång, men jag ska hålla på att sälja så fort det har gått upp 50%. Ja. Och framförallt när det är så många som liksom ser det som att det är riskfyllt då. Jag menar, det finns ju ingenting som är så säker placering som företag som går jättebra. Som tar marknadsandelar som växer stadigt, 20, 30, 40% per år. Och liksom går från klarhet till klarhet. Det finns ju ingenting som är så säker placering som de bolagen. De här bolagen däremot, så där var varannan, var tredje rapport är tveksam och sådär. Liksom. Det är de som man ska passa sig för. Och, jag menar, det måste man också ha lite så här filosofisk tanke. Så vad är risk för någonting? Är det riskfyllt att ha fått, så här, om man liksom äger 20% av ett visst bolag och det bolaget liksom överraskar med rapport efter rapport efter rapport och liksom ledningen är jättepositiv och så här, har man då ökat sin risk för att aktien går upp 50%? Nej, det har man ju inte. Eller för att ens exponering har gått upp i ett bolag som man kan jättebra, som går skitfint. Det är ju inte någon risk. Risken finns ju i bolag som inte går bra. Bolag vars konkurrenter liksom knaprar här och där. Och liksom ledningen kan inte ge något bra svar när de får liksom pressas av analytikerna. Vad är det här? Vad har hänt i den här sektorn? Ja, där har vi liksom risken. Och det är ju, när man liksom lär sig att sitta kvar i de här bolagen som bara, ja, ökar, eller vad ska jag säga, som bara stiger stadigt liksom i takt med fina rapport, och naturligtvis också för en högre värdering sett mot liksom kassaflöde och vinst och sådana saker. För att det kommer ju alltid att hända. Det är så marknaden fungerar. Om någon växer som Evolution och Netflix och Apple och så har gjort, i princip oavbrutet. Det är klart att alla bolag råkar ut för någonting ibland. Men liksom, och de som bara växer och växer och växer, det är klart som tusen att de kommer att värderas högre, eftersom marknaden litar mycket mer på företag. Och då börjar titta lite så här, men herregud, nu är ju P25, nu är ju P30. Ja, P30, men bolaget ökade vinsten med 90% i fjol och ser ut att göra det år igen. Då kan man ju inte liksom, oj, 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 nu känns det jätteriskfyllt att äga ett bolag som värderas till 30 års vinst. Ja, men det är också såna här saker som jag tror för många kommer med tiden. I början, jag var precis likadant, så sitter man där och oroar sig över höga P-tal och att aktien har stuckit iväg och nu är det si och så mycket av min portfölj. Men jag har haft många diskussioner med de som liksom säger nej, jag ska aldrig ha mer än 12% i ett bolag. Så, och så har de, det ofta har anledningen till diskussionen varit att de har ägt någon aktie som vi har haft gemensamt då, eller vi har båda ägt en viss aktie, så har vi diskuterat och säger att de säljer för att, men varför säljer du? Det går ju jättebra. Nej, jag har liksom bara bestämt mig, jag ska inte ha mer, jag vill inte ta den risken. Jag tycker att det där tror jag väldigt, väldigt många begår misstag, och det är liksom inte den värsta typen av misstag där de förlorar pengar, men det är i alla fall den näst värsta typen av misstag när de liksom förlorar framtida vinster. Och det tycker jag är väldigt synd. Men det, sen samtidigt, jag menar, om man inte liksom känner att man orkar att ha för mycket, att man inte liksom står ut med att till sist kommer den där dåliga rapporten och aktien faller 15% och det ser blodrött ut i den dagen. Och så om man liksom inte vill göra det, då ska man inte göra det. Och jag menar, man kan ju inte, alla har ju sin gräns liksom för det där. Det är ju ingen immun emot det. Det finns ju någon måtta liksom på hur man fokusera. Och för mig, så jag känner mer så här att när jag liksom känner att det inte känns bra inför en rapport. Lite nervös är man ju alltid liksom, om ett stort innehav ska lämna rapport och sådär. Men om man känner, jag kommer ihåg att jag började bli mer och mer nervös när Catena Media, som vi pratade om förra gången jag var med i podden. Jag började känna då att jag var mer och mer osäker på hur nästa rapport skulle bli. Och jag blev mer och mer nervös inför att den skulle komma. Det var ett väldigt tydligt tecken för mig att nu är det liksom dags att börja dra ner här liksom, och det fanns en hel del frågetecken och sådär i bolaget. Men jag tror det blir lite grann så att man får känna i magen hur det känns liksom. Det låter ju flummigt när man säger det, men det för mig är det där någonstans som man måste landa. Och jag tror, ja, i grund och botten, jag tror inte man ska hålla på och vara orolig för aktier som sticker iväg, för att ofta så har det varit det, men jag tror säkert att vi kommer att prata mer om Evolution nu. Men jag kan bara säga att det var ett bolag, precis som Apple några år tidigare, som hela tiden ifrågasattes. Så fort de hade en bra rapport så stack aktien upp igen och sen bara åkte den ner igen. Och så kom alla dessa fördomar om bolaget fram igen, och så kom det någon dålig analytiker som sa att det här är ju ett luftslott och så vidare. Och så föll aktien igen och igen och igen. Men till sist så blir ju marknaden övertygad, precis som den blivit av Apple och Evolution. Och då värderas den ju upp, men då får man inte sitta och titta, ja men herregud, den var ju bara värderad till P17-18 förut, och nu är den plötsligt värderad till P35. Farligt, farligt. Nej, det är det inte. För nu litar marknaden på bolaget. Om de kommer förr eller senare kommer det en dålig rapport, då kommer ju inte bolaget att straffas lika mycket om man litar på det. Visst har det stigit 35% sina förra rapporten, då kan den straffas, men liksom generellt, om marknaden litar på ett bolag, då blir det inte riktigt lika hemska reaktioner på den typen av händelser.
Hur ser du på att ha en edge i marknaden? Har man någon edge när man investerar i såna här megacap-bolag?
Får jag ställa en snabb utveckling på det också? För jag satt precis och tänkte på samma sak. För jämför man ett bolag som till exempel då Endo Evolution, nu har de blivit väldigt stora, men jag menar, man kan inte jämföra det med ett bolag som LVMH, varken i tillväxt eller storlek. Hur ser du på edge? Hur mycket väger du in det då, till exempel som att Apple är ett av världens största bolag sett i market cap? Hur kontrar du de sakerna mot varandra, och hur viktig är tillväxt till exempel? Du nämner Evolution som växer väldigt, väldigt kraftigt. LVMH har ju inte den samma tillväxttakten, men å andra sidan extremt stabilt och antagligen ett bolag som kommer finnas i hundratals år till.
Det där är ju alltid en sammanvägning av olika faktorer. Jag menar, om man inte har ett edge i det man gör, då ska man ju liksom inte hålla på med, eller ja, man måste ju liksom ha en edge mot marknaden, annars kommer man inte att lyckas. För mig har ju då, ja, den viktigaste grejen är liksom kunskap om företaget, och då behöver man ju inte kunna mer än alla, det gör man ju aldrig, men det finns ju alltid några som kan mäta hur otroligt mycket tid man än lägger, så finns det ju andra, och framförallt för ett bolag som Apple som är typ världens mest bevakade och sådär. Men om man kan liksom klart mer än vad genomsnittet kan, liksom vad marknaden kan, och så, då har man ju en edge. Det finns ju andra typer av edge då, som vi har varit inne på här, liksom att man måste ha skaffa sig, hur man ska säga, ett temperament som funkar liksom. Man kan stå ut med olika saker. Det är också en fråga om edge och så. Men vi tar just på bolagen, så det är många som ifrågasätter om man kan liksom ja, men som Netflix, Apple, LVMH och bolag som liksom följs av hur många analytiker som helst och så vidare. Men det kan man absolut, för att den, får jag väga mina ord försiktigt här om det är någon analytiker för Evolution som lyssnar. Men det är ju, jag kan säga generellt, det ska inte, ja, kan vara lite generellt.
Du vill inte hänga ut ABG?
Jo, det kan, de kan gärna hänga ut faktiskt, de är sugen på att hänga ut. Men nej, men liksom en analytiker, jag menar, det vet jag från att träffa massor med analytiker, men det märker man ju också, har ju ett stort antal bolag som de måste följa. Det är ju liksom bara på det sättet. Och även om de då är väldigt duktiga, liksom, det är ofta människor som är väldigt bra på siffror, till skillnad från mig då. Det är liksom människor som är väldigt hängivna och väldigt måna om liksom, bonus och har kvar jobbet och allting sånt. Så de är ju duktiga och sådär. Men de har så många bolag ofta som de ska hålla på med. Och det gör ju att de får ju aldrig det där djupa. Jag menar, om vi då tar Evolution just som är ett bolag som svenskar då är väldigt, eller väldigt många svenskar är intresserade av, så märker man ju liksom att vi som verkligen följer det och liksom varje dag liksom, diskuterar det och läser och sådär, vi kan ju bli väldigt frustrerade när vi läser vad även liksom jätteduktiga analytiker skriver, för att de har liksom inte hittat de här mindre grejerna som man får om man verkligen, eller man är flera stycken och liksom diskuterar, kollar, söker upp olika liksom grejer, ser liksom vad som händer på olika marknader, hur populära spel är där och alla sådana saker. Då har man liksom en kunskap som liksom, det är helt orimligt att kräva det av en analytiker som kanske har liksom 20 bolag som han bevakar. Det funkar liksom inte så. Sen så finns det liksom, ja, sen finns det ju väldigt stora skillnader dem emellan också, som vi har märkt då, att generellt så har ju jag blivit betydligt bättre i bevakningen av Evolution. Det är liksom ingen snack om det de senaste året, två åren och sådär. Men jag kan säga att det har inte varit svårt att liksom, skaffa sig mer kunskap än vad de har och liksom dra förhoppningsvis då bättre slutsatser av den information som kommer från bolaget och så. Sen fortsätter ni med några andra saker. Jag kommer inte riktigt ihåg hela frågan som ni... Uppföljningen där med.
Ja, men just det är ganska stor skillnad att ta bolag som Netflix. De växer ju också väldigt kraftfullt. Ta bolag som Evolution också växer väldigt starkt. Men Apple och LVMH kan man ju inte riktigt. Alltså, det är ju inga sådana som dubblar omsättning på ett år så att säga.
Nej, det är det inte. I Apples fall var det ju det förr i alla fall. Och så. Men liksom, jag tror att det är väl ungefär det som ni var inne på där. Att det är ganska olika bolag. Och så, de är väldigt framförallt deras liksom, mognad som företag. Jag menar Apple, de är ju, vad är de nu, 45 år gamla eller någonting sånt, och då har de ju haft en fantastisk resa, och de har ju liksom fortfarande liksom i hyfsad närtid vuxit jättebra då, när, framförallt tack vare iPhone och sådär, men det är ju liksom, det är en annan sak, och då får man ju väga ihop de två sakerna, stabilitet i intjäningen och tillfredsställande marginal och tillväxt och så. Men Netflix, ja, ska inte säga att de är nya, men de är ju liksom, har ju inte alls tagit över världen på det sätt som Apple och Google och Amazon, inte Amazon förresten, de är också uppbyggda, men Apple och Google som liksom används över hela världen, liksom. Där är ju inte Netflix ännu, och då får man ju liksom tänka, då måste man ju sätta större vikt på att tillväxten fortsätter på ett tillfredsställande sätt, men ja, marginalen är inte riktigt lika viktig eftersom man måste, ja, det är samma som Amazon, man måste lägga väldigt mycket pengar för att bygga upp allting, och då kan man inte liksom fokusera så mycket på vinsten, och jag menar som Netflix har ju liksom, så strävar ju mot en bättre och bättre rörelsemarginal, men de har ju fortfarande en hel del att växa kvar. Evolution Gaming är ju mycket lättare på det sättet, för att de har både en otrolig marginal och en marginal som växer, ökar absurt nästan varje kvartal som det är just nu i alla fall. Och dessutom så har de liksom den stora tillväxten och en fortfarande liksom väldigt mycket kvar att växa om allting går bra och så vidare. Så det blir lite en sammanslagning av allt det goda, eller hur man nu ska se på det hela. Så det, där kan man ju liksom, ja, eller där blir jag då väldigt, väldigt positiv till bolaget när det utvecklas på det sättet och har gjort det under en längre tid. Men de är ju exceptionella, det är ju ingen som, jag menar, de i princip i år lär de väl dubbla vinsten och växa med 50% och samtidigt har de en vinstmarginal nu som kryper upp mot 50%, men det är ju liksom siffror som, ja, det ser man ju bara i det riktigt framgångsrika bolag som har, ja, ligger helt rätt i tiden just nu. Men ja, jag vet inte, man måste liksom sammanväga de där de sakerna, och de märker ju också att marknaden gör det. Man straffar inte Apple och LVMH så hårt eftersom de har så pass säker intjäning även om de får en dålig rapport, utan det är liksom, ja, visst, de kan också i värsta fall falla med 10% som de gjorde när de vinstvarnade för, det var snart 1,5 år sedan då, Apple. Men samtidigt, det är inte så mycket att falla 10% om man talar om att liksom den viktiga produkten säljer ganska trögt just nu. Det är många bolag som skulle falla betydligt mer på det. Och samma, jag menar, när LVMH nu rapporterade och de visade liksom sjunkande vinster första gången på hur länge som helst. Det fanns ju liksom goda skäl till det. Man fattar att andra kvartalet kommer att bli ännu värre och så. Men liksom, folk kommer att fortsätta dricka Dom Pérignon. Det, liksom, det kommer inte att förändras på sikt. 5 öre. De har delar av bolaget som går tillbaka. Den äldsta delen, en vingård från 1300, eller som har varit ett företag sedan 1350 eller någonting i den stilen. Det är något helt annat än om man tänker ett bolag som startade för 10 år sedan eller 20 år sedan.
Jag tror det egentligen kokar ner i slutändan, det handlar ju någonstans om avkastningskrav. Alltså, men för det, jag vill ju ändå påstå att det är ganska enkelt att hitta bra bolag. Däremot så vill man ju hitta dem till ett bra pris för att kunna ha en högre potentiell avkastning. Hur ser du på det? Har du någon form av avkastningskrav? Var tycker du att det är en rimlig nivå? Vad siktar du på där?
Nej, det kan jag inte säga att jag räknar sådär, och det är väl lite grann en sifferrevision överhuvudtaget. Så där tycker jag det är jättesvårt att veta, framförallt liksom på kortare sikt och så, hur det kommer att gå och så, utan men det är väl också lite grann mot det här med Buffett då, att man måste vara beredd att betala för ett bra bolag och sådär. Det är liksom, bolag är liksom inom citationstecken dyra av ett skäl, och de är lika mycket citationstecken då billiga, lågt prissatta av ett skäl. Och det är mycket, mycket mer intressant tycker jag än liksom, hur ska man säga, mer intressant än vad de kostar att köpa nu. Jag menar, LVMH, de tar till exempel, de har ju aldrig liksom varit lågt värderade. De har alltid legat på 25-30 PE, kanske ännu högre ibland. Men samtidigt, om man liksom hela tiden ökar vinsten liksom uthålligt med 15-20% per år, och dessutom gör det nu när räntan är i princip obefintlig, det är ju väldigt, väldigt värdefullt liksom nu. Jag antar att man kan räkna ut olika saker på det, liksom göra antaganden, men överhuvudtaget så tycker jag inte att man ska vara orolig att betala för det. Jag tycker överhuvudtaget så tycker jag att det är alldeles för mycket fokus på värderingen av ett bolag, och att värderingen har ökat och att folk liksom blir oroliga för det och så. Jag menar, det ökar för att, som jag sa förut, för att marknaden har förtroende för bolaget, och den har förmodligen förtroende för bolaget av goda skäl då, att det liksom, det känns som att det här är inte bara löften ifrån ledningen, utan 9 av 10 gånger så uppfyller de vad de säger och sådär, och då kommer det att bli en väldigt fin avkastning på sikt, högst sannolikt, mycket mer så än om du då, som sagt, har ett bolag som där var tredje rapport är tveksam, och det finns andra saker och ligger och handlas liksom på P11. Det är, visst, skulle det bolag som du betalar P11 helt plötsligt få vända utvecklingen eller så komma med någon ny produkt som är jättebra, då kan du få en otrolig utveckling, absolut. Men hur bedömer man sannolikheten för det? Det vet jag inte. Det är mycket lättare att bedöma sannolikheten för att ett bolag som har en dominant ställning på marknaden kommer att behålla den. För det är i alla fall i min erfarenhet att de sällan förändras. Jag vet att det är många som tror att konkurrenterna alltid kommer ikapp. Men jag tycker att då borde man visa liksom på exempel att det alltid sker. För det sker ju inte. Det är ju bara att titta på FANG-bolagen. Konkurrenterna är ju bara mer ifrånsprungna av Google och Apple och så vidare.
Ja, innan vi går vidare här så vill vi bara återigen presentera vår fantastiska sponsor Fidelity International som är med oss igen. Och det här är den internationella armen till den legendariska firman där bland annat Peter Lynch faktiskt spenderat majoriteten av sin karriär.
Ja, och vi är såklart väldigt intresserade av stockpicking och ja, vi vet ju att ni också är det. Det är ju trots allt därför ni lyssnar på den här podden. Men ibland kan man vilja äga en korg med bolag för att täcka en specifik sektor eller marknad. Eller så kanske man har svårt att komma åt ett specifikt bolag på en exotisk marknad. Och då är ju Fidelity ett perfekt alternativ för detta.
Ja, jag har faktiskt själv alltid haft och alltid förespråkat att man ska ha en fondportfölj dessutom vid sidan av sina aktier som man månadssparar i. Och det tycker jag är väldigt klokt att kolla in till exempel de fonder som Fidelity erbjuder. De har ju analytiker och förvaltare som jobbar likt Peter Lynch med en bottom-up approach. Man har djup förståelse för bolag man investerar i. Och man har verkligen en jättemängd fonder inom Fidelitys kostym. Så gå in på din nätmäklare och kolla in dem. Det finns fantastiska möjligheter för oss som retail-investerare att komma åt till exempel andra marknader såsom Indonesien, Thailand, Latinamerika med mycket mer.
Ja, ett tips om ni vill liksom gå in lite på Fidelity's approach till att investera är att lyssna på vår sommarspecial med fokus på Peter Lynch eftersom han har satt sån stor prägel på företaget.
Ja, och vill ni ha mer information så surfar ni in på fidelity.se eller så söker ni fram Fidelity där du handlar aktier och fonder. Men glöm inte att jag alltid gör en egen analys. Det finns alltid en risk att förlora det kapital man satt in. Läs prospekt, läs KID-dokumenten innan ni investerar. Och vi säger slutligen stort tack till Fidelity.
Du följer ju dina bolag väldigt aktivt som du säger. Söker du aktivt nya case eller följer du bolag som du inte äger?
Ibland så följer jag. Jag har följt, som säkert har jag följt Amazon en del som jag tycker är väldigt intressant och sådär. Men det har liksom aldrig riktigt kvalat in. Jag kan ju önska att man hade gjort det. Jag började titta på det och Google tycker jag också är ett sånt där liksom fantastiskt, jag tycker inte kanske nödvändigtvis om bolag för de är lite så spooky och sådär, men det tycker jag också är intressant att följa. Facebook har jag följt lite grann sådär också. Det är ju ja, jag vill säga, det är liksom företag som man kan beundra och ja, kanske köpa, men jag vet inte, så länge jag är nöjd med bolagen så fortsätter jag. Men däremot så tycker jag att jag har blivit bättre med åren på att sälja eller alltså hyfsat i tid. Man säljer ju aldrig i tid, men jag tycker att en del bolag ser ut att gå väldigt, väldigt bra. Men så händer någonting. Jag tror vi pratade förra gången med också om Leo Vegas som jag då hade blivit lite tveksam till men fortfarande liksom ägde och så. Och det var ju ett bolag, det är ett jättebra bolag. Jag har liksom träffat dem flera gånger. Jag tycker att de är liksom imponerade i det de gör. Men det som ofta kan hända i liksom vissa bolag, det är ju att de gör någonting. Då. I deras fall att de gick in väldigt, väldigt starkt i Storbritannien. Och ja, så kanske var lite vilda. Men samtidigt så hade de ju otur då att det blev en massa nya regler bara helt plötsligt för operatörer i Storbritannien, och det blev ju en väldigt dålig kombination och så, och där tror jag det är viktigt, och det tycker jag man lär sig. Sån här grejer som gör ont, det blir ganska bra lärdomar utav det, för man minns ju så väl på gott och ont när man åkt på smällar och sådär. Men det viktiga är ju att man då inte liksom sitter kvar. Jag menar, det var ju jättemånga som satt kvar, kom ihåg vänner till mina föräldrar och sådär som hade köpt en massa IT-aktier under yran då, och sen tjurskalligt satt och tyckte att det inte är förlust förrän jag har sålt, och så ner 97,5% och sådär liksom. Det får ju aldrig hända liksom. Man får ju, det är ju där kan man ju verkligen, där kan man ju verkligen minska sina risker med att man är liksom, ja, inte sist ut ur bolaget, i alla fall inte sist med att gå ner rejält i vikt i ett bolag som inte utvecklar sig bra. Men det är ju också frågan, då måste man ju följa det väldigt noga och liksom känna efter, känns det här bra? Känns liksom förklaringarna från ledningen till den dåliga rapporten nu igen trovärdiga och så? Och ja, det tycker jag är den viktigaste riskhanteringen. Och dessutom så här generellt, om man verkligen ska generalisera, har man väldigt bra bolag så är det ju sällan som en enda händelse kan liksom kvadda bolaget. Då har man ju liksom valt fel från början. Jag menar, det ska ju liksom, om vi tar LVMH då, så det ska ju liksom till, jag vet inte, världskrig liksom. De har klarat två världskrig redan, det bolaget, så kanske inte klarade tredje världskriget, men det är liksom, det är där någonstans som du skulle kunna få en sån här liksom förödande smäll mot det. I övrigt så är det väldigt svårt att tro att de skulle kunna liksom permanent falla. Och det är också det som vi var inne för, att liksom man ser lite filosofiskt på risk. Men en risk är ju ändå att man får en permanent förlust av satsat kapital. det är någonstans där ligger liksom vad en risk är och sannolikheten för att det kommer att ske. En risk kan ju inte vara liksom så här att en aktie är volatil och så. Det är ju liksom inte risken. Risken är ju att det går åt pipan med bolaget. Eller liksom det, går, det är liksom den risk man har, att man förlorar de pengar man har satsat. Och jag tror man måste liksom hamna någonstans emellan. Det är väldigt fel att tänka att de här pengarna har jag liksom tjänat, de behöver jag inte bry mig om lika mycket. Det ska man inte tänka. Men på något sätt så måste man hamna någonstans mellan det och att vara livrädd från att liksom förlora satsade pengar. För att, eller jag kanske uttrycker mig lite fel. Man måste ändå tänka på, lite grann på att om man blir allt för rädd, om jag uttrycker mig så, om man hela tiden justerar upp riskmåttet så att det hela tiden är frågan om att jag får inte förlora de pengar som jag har just nu, då kommer man ju inte att lyckas. Det ligger liksom i saken natur. Om man hela tiden ska liksom, jag säga, avundsjukt bevaka liksom det man just nu har, eller det man, ännu värre, det man hade nyligen när det var på toppen, inte längre är det. Liksom om man håller på att titta på det hela tiden och tänker att det får inte hända, då blir man ju så rädd så att man säljer av hela tiden, och det är då man inte får den här fina utvecklingen. Man får ingen 10-dubblare eller 20-dubblare eller så, utan man får liksom bara att titta, ni gick upp 23% och jättefint, och nu går jag vidare till någonting annat. Så blir man liksom inte rik på aktier. Man kan säkert ha kul, men jag menar, man tjänar inte några stora pengar på det sättet. Och ja, jag säger absolut inte att man ska liksom ta det lugnt med pengar som man har tjänat, men man kan i alla fall ta det lite lugnare om dem än om den här ursprungliga summan då, om man är ganska ny genom aktier och sådär. Där måste jag göra lite skillnad på de två sakerna som jag ser i alla fall, och landa någonstans däremellan. Och då törs man, liksom, det går bra, ja, men då törs jag köra på, och det kommer säkert att fortsätta att gå bra. Eller går det dåligt och det fortsätter att gå dåligt, då liksom, nu drar jag i handbromsen här, liksom, för det gör jag fel. Är det här fel bolag som jag äger? Har jag liksom missförstått? Har jag liksom bara blivit euforisk och älskar bolaget och inte fattar att de har tre konkurrenter som är minst lika bra och så? Och någonstans där bör man i alla fall sträva efter att hamna.
Om man spolar tillbaka lite där, så nämnde du ju Facebook, Google och Amazon. Hur kommer det sig att de här bolagen inte har kvalat in i portföljen, men till exempel Apple och Netflix har det? Jag tänker att de tre bolagen är också till exempel digital distribution och liknande. Hur går tankarna där?
Nej, det är nog, det kan nog vara bara liksom så här att jag tycker att det är mer intressant med, att jag har alltid tyckt, ja, liksom Apple har tyckt varit så otroligt fantastiska och använt deras produkter så mycket. Jag sitter just nu här vid min MacBook när vi spelar in det här, och min iPad och min iPhone och så där liggande här. Så
det funkade inte först att byta till Google Chrome. Det är lite bra för Alphabet.
Det kan ju ha någonting med att herrarna har valt vissa webbtjänster här som vi sitter och spelar in på. Vi ska inte utesluta att det har någonting med valet av tjänst att göra som inte funkar på Safari. Nej, men det är nog bara det. Sen jag tycker att det är lite grann så där också. Jag tycker att Google är lite obehagliga ibland, och Facebook är mycket obehagliga ganska ofta och sådär. Så det är väl sånt som jag skulle liksom inte kunna lägga den tiden och det intresset, även om de är utmärkta bolag sådär, som jag kan göra på andra. Jag vet inte, det är ganska mycket sådana saker som spelar in liksom. För att eftersom jag måste sätta mig in i bolagen så mycket, så jag höll ju på mycket med H&M en gång i tiden tills jag tyckte att det började gå sämre för dem. Men det var ju sådana där bolag som jag verkligen försökte sätta mig in i allting, men det klickade aldrig riktigt så där. Det var inte så jäkla spännande med kläder till lågpris och sådär liksom att hålla på. Men jag tyckte inte liksom att det var samma med bankerna egentligen. Det är inte så sexiga grejer liksom att hålla på och titta på kärnprimär, kapitalrelationer och sådana saker. Det är liksom inte alls lika kul som bolag som, ja, men som Netflix, när de kommer med liksom viss nyheter, och Evolution kommer med sina nya spel och man går in och kollar, man provspelar och liksom försöker göra bedömningar om det här liksom kommer att flyga och så. Det är betydligt roligare att hålla på med, och det ska ju vara roligt det här också. Men framförallt när man gör det på heltid så skulle det vara ganska trist om man liksom bara tyckte att ja, jag tycker inte det här är kul liksom, jag gör det för att jag tjänar pengar på det. Det är liksom, det är ingenting som jag skulle liksom tycka vara vettigt.
Och en till uppföljning på det du sa alldeles nyss angående risk. Vad ser du som de största riskerna i bolagen du äger? Det är en väldigt stor fråga, men väldigt intressant att höra.
Det är en jättestor fråga. Jag skulle säga, LVM har ju redan pratat om det, är det tredje världskriget som jag går omkring och är lite orolig för dem. Men om man tar Apple, ja, det är lite svårt att säga. Det är klart att det finns olika risker sådär, men samtidigt så är de är så otroligt duktiga. De har ju liksom sin formel som väldigt, väldigt många människor tycker om. Och det man då hela tiden har lagt upp som Apples risker, det är ju konkurrenterna då från Kina och ja, Samsung och då. Men samtidigt, det har ju liksom inte blivit något liksom riktigt. Det har inte blivit något. De säljer ju en lägre andel av mobiltelefonerna till exempel. Men samtidigt så tjänar de ju bara mer och mer pengar på dem. Så det är ju svårt att säga att det har varit någon allvarlig konkurrens. Och,
du är inte orolig för att Steve Jobs ska gå bort då?
Det är det man vaknar
det ser jag som en risk.
Vaknar på nätterna och tänker liksom. Ja, men det var ju faktiskt, det är ett bra exempel, för det var ju många som sa det, att nu var det liksom några av mig som förlorat det där, men, och det var ju liksom, det var ju temat väldigt länge, men det visade sig att det blev ju inte heller så, utan aktien har ju mångdubblats sedan 2011 gick bort. Och så det är ganska svårt att se, det är liksom alltså, djup lågkonjunktur, den typen av grejer, för de verkar ju liksom överleva allting annat och frodas. Så det är liksom lite svårt att se. Netflix, så är det ju då naturligtvis nya konkurrenter som är den mer liksom aktuella risken i bolaget utan tvekan. Där så tror jag att man överskattar flera av dem ganska mycket och så där då liksom det som Amazon och...
Känns ju som lite samma historier som var med Evolution egentligen, där man också trodde mycket på. Jag trodde också på den storyn med att men snart kommer konkurrenten i kapp, och det gör de ju aldrig.
Jo.
Vi pratade om det för faktiskt bara för någon veckor sedan här i podden om, Fabian, du hade varit in och testat Disney Plus som då skulle vara Netflix-stödaren, och det är ju någonting med många produkter som man inte riktigt kan ta på, men man bara känner att nej, men det här, de har ju inte lyckats. Det känns som att Netflix har en enkel produkt, men Disney Plus lyckas ju inte bygga samma sak, och har man testat HBO Nordic så vet man att det går att göra dåliga streamingtjänster.
Ja, det är ju inte alls på samma nivå, och det, en del av det hela, eller ganska stor del, det är ju om man är fokuserad på en enda grej, men Netflix gör ju bara en enda sak. Amazon och Disney och de gör ju massor av saker, även om det är ett visst tema. Så jag menar, Disney är ju liksom kryssningsfartyg och parker och gud vet allt de håller på med, och även om ja, det finns skalfördelar och sådär med att, eller överlappningseffekter och så, så är det väldigt mycket de måste liksom syssla med. Och ett bolag som, eller bolag då som, det är ju utmärkt exempel, väldigt snarlika företag faktiskt tycker jag på många sätt, är ju då Netflix och Evolution Gaming. Det är ju liksom, de sysslar ju bara med den saken. Sen får man ju se om de kommer liksom att bredda sig med tidigare. Jag hoppas personligen att de inte gör det, för att jag tror att det, ja, men det är sådana här saker som är väldigt svåra att liksom sätta någon siffra på och sådär, utan det är liksom, man märker bara att, ja, men Apple har ju också, de har ju flera produkter, men de har ju väldigt få produkter om man tänker hur gigantiskt företaget är, och de har, säger ju nej till, de liksom lägger pengar på olika saker, men sen bara, nej, vi ska inte göra det här, utan vi ska hålla oss till de här få grejerna och så. Och det är en sån där fördel då, som sagt, som är svårt att kvantifiera, men man märker hur viktigt det är, för att då får man ju liksom, hela bolaget kan ju det de gör väldigt, väldigt väl och kan utveckla då och fortsätta med det, och ja, fortsätta lite med Evolution då, eftersom nu såg jag väldigt många frågor om dem och så, och de har ju bara gjort just den grejen kan man säga nu i 12-13 år bolaget har funnits. Om du tittar på deras konkurrenter och deras så kallade konkurrenter, deras enda riktigt stora konkurrent är ju Playtech, och de håller ju på med massor av grejer. De ger ju liksom ett helhetserbjudande till kunden och låser in dem då i deras ekosystem och så vidare. Och när jag och några andra var på den stora spelmässan ICE i London i början av februari, då Det var det väldigt roligt att gå runt och prata liksom, till exempel då, med Playtech och sådär. Vi talade ju inte alls om vilka vi var, att vi var sådär, utan vi var ju liksom bara där och sa, vi är analytiker, vi ställer frågor och sådär. Och det får man gärna göra. Och då märktes ju så tydligt att det var ju bara en utav nio grejer som de frågade. Vi som pressade dem och sa, fokuserar ni på live-kassier? Nej, det kan jag inte säga att vi gör, utan det är ju någonting som kunderna vill ha. Och så där. Ja, för de är inlåsta, de måste ha era tjänster. Ja, regel är det så, då måste vi erbjuda detta. Och vi har satsat på det, och ni kan ju se här. Och så visar de upp liksom väldigt taffliga kopior. Som pinsamt tydliga kopior av flera av Evolution-spel. Och då blir ju liksom... Man blir ju inte imponerad när man ser det. Och sen när man då vet att bolaget då sitter fast i en massa dåliga förvärv av alla möjliga saker. Och folk pratar om dem som stora konkurrenter till Evolution. Det blir ju... När man ser det där bara pang på och kan klämma, känna, prata med personer. Då förstår man ju sådana saker. Hur otroligt viktigt det är att man är fokuserad på en sak. Och vilken otrolig marknadsposition som Evolution har. Och i Sverige då, eftersom vi är svenskar, så pratar vi väldigt mycket om NetEnt, som är ett utmärkt bolag, har gjort liksom fantastiskt, som liksom revolutionerade det här med slottar och tjänade jättemycket pengar och så. Men de lyfts ju liksom fram som konkurrent och liksom, ja, men det blir lite grann som när någon kinesisk Android-telefon skulle vara nästa iPhone-killer och så, eller iPhone-dödare då på svenska. Det blir ju inte så. Jag menar, om man tittar närmare och man pratar med dem och så vidare och liksom ser vad de presenterar på en mässa, vad som är viktigt för dem, det vill säga slottar då förstår man ju mycket mer liksom hur konkurrensläget är. Jag menar, de kanske har, jag menar, inte vet jag, de talar inte riktigt om, men man kan ju uppskatta att det är kanske 2-3% av Evolutions omsättning, och då blir det ganska löjligt när man pratar om liksom, oj, vad håller de på med? De blir bara vassare och vassare, de här konkurrenterna. Men de är liksom, det är pyttepytte. Liksom. Det är ju i princip ingenting. Och jag vet att många stör sig på detta. Jag menar, de satsar mycket på live och nu, men man måste ju ändå sätta saker och ting i den relation som de befinner sig i idag. Och det är en väldigt stor skillnad om man liksom är störst och som Evolution är kanske över 70% marknadsandel utanför Asien. Och Asien är väldigt speciell egen marknad då, men om då nästa är de andra, eller liksom 25%, då är det ju en stor konkurrent. Men är nästa liksom kanske en femtedel eller en sjundedel eller en tiondel, då är ju det något helt annat. Och det är liksom det, jag känner att väldigt många har en övertro på konkurrenter, och man har kanske lärt sig när man läste nationalekonomi en gång att det är liksom en perfekt marknad och konkurrenterna kommer i kapp och man konkurrerar bara på pris och så vidare. Men världen är mycket, mycket mer komplex än så. Det lär man sig först om man liksom lägger den tid som behövs på bolaget och branschen och så vidare. Och ja, titta på det. Jag menar, det är LVMH, eller Louis Vuitton, har funnits i 160-170 år och liksom överlevt och som sagt två världskrig och revolutioner och allt möjligt, och de tjänar mer pengar än någonsin. Och det betyder inte att det inte finns bättre väskor än Louis Vuitton, men de tjänar i alla fall pengar som gräs och kommer att fortsätta att tjäna pengar med all säkerhet och så där under lång tid. Och då ska man liksom, ja, man kan inte liksom jämföra det med, jag menar, som vi såg när Fingerprint fick problem med konkurrenter. De hade ju en väldigt lätt kopierad produkt och små marginaler och så vidare. Det är ju, där funkar nationalekonomi A väldigt, väldigt väl på ett brutalt sätt. Men det funkar ju inte så för alla bolag, och det är nog viktigt att man gör den distinktionen.
Det där tycker jag faktiskt det är intressant, och jag tror någonstans, jag upplever att man måste ju gå igenom några sådana här, eller se några sådana här narrativ som repeteras och se hur de inte håller. För att går vi tillbaka till Apple, som vi var inne på, där när Steve Jobs gick bort, så det var ju en väldigt, väldigt stor risk som många såg, att då faller hela bolaget, och det gjorde det ju inte. En annan som var Jonathan Ive, också chefsdesigner där, så trodde man ju, han slutade efter 27 år eller vad det var. Och då trodde man ju också att nu är det liksom kört. Men så funkar det ju inte riktigt. Sen finns det, sen ska man ju aldrig, man ska inte sluta absolut oroa sig för risker. Det finns ju alltid risker.
Nej, gud, men, det ska man göra. Men jag på största allvar.
Jag tycker att det är väldigt, ligger väldigt mycket i det du säger. Att man, för det känns, marknaden har ju alltid väldigt mycket fokus på en enda sak, så att säga, och lite svårt att släppa just den grejen, den idén. Jag tänkte vi skulle hoppa till en fråga vi fick in som jag tyckte var intressant, och det är om det finns några sådana megatrender som du tycker är personliga, som du tycker är intressanta, som du kollar på.
Ja, nu blir jag tjatig, men det är ju egentligen bara digital distribution som jag tittar på sådär, men det finns ju mycket annat som är intressant också, jag menar som medicinteknik och så. Jag har ju lite bakgrund i det genom min fru och att jag jobbade på GE Healthcare och sådär. Jag tycker att det är väldigt intressant, men där ser jag liksom trenden att vi kommer att behöva mycket bättre vaccin och sådana grejer. Det är liksom en trend som blir väldigt aktuell just nu, men den har egentligen varit det väldigt länge. Det är liksom den typ av ska man säga, liksom oerhört viktiga ska man säga, läkemedel eller någonting sånt. Det är någonting som jag tror kommer bara att växa, och vi kommer att vara väldigt beredda att betala för vaccin och för olika hämmande läkemedel och alla det här som kommer nu som är liksom superhäftigt, där man kan ta en spruta en gång, för att det är liksom saker som jag tror det är liksom. Men det är ju ingen nyhet på något sätt. Jag menar, läkemedel, de kommer ju alltid att behövas. Men jag tror att den typen av grejer, riktigt avancerade sådana saker kommer att... Jag menar, jag såg på Netflix om något bolag som är ganska litet. Men de tror sig kunna göra ett influensavaccin som man bara behöver ta en gång. Och även om det kanske inte kommer att bli riktigt så bra, så kan man ju tänka sig, vad kommer folk att vara beredda att betala för den sprutan som gör att vi slipper i alla fall 9 av 10 influensor som kommer i framtiden. Om man liksom lyckas, jag menar, det är ju hur mycket pengar som helst. Sånt tycker jag är ganska intressant och så. Men det finns ju naturligtvis mycket annat som kommer att komma. Men det är liksom ingenting som jag riktigt törs uttala mig om, för jag är inte riktigt insatt. Men digital distribution, det tror jag är någonting som vi kommer att fortsätta förundras över. Den fantastiska tillväxten och fantastiska vinsterna och fantastiska förödelse som det lämnar i sina spår när många andra bolag krossas, branscher tas över utav mjukvara, eller vad ska jag säga.
Dataspel, är det något du känner att du inte är för insatt i det för att kunna titta på det? För jag antar att det måste också ha lockat lite.
Ja, nej, jag är inte alls tillräckligt insatt. Jag aldrig har varit någon gamer och sådär, så jag har aldrig trott att jag skulle någonsin lyckas få någon edge den typen av produkter. Men det är klart att det finns det ju. Det är naturligtvis en sån här grej som är trendig och kommer att fortsätta vara trendig under överskådlig framtid. Många tjänar jättemycket pengar, men jag kan inte uttala. Jag kan titta på Evolution-spel och se hyfsat väl vilka som kommer att bli populära. Man kan liksom följa det och man ser liksom om det är beroende från kallan. Det törs jag och göra bedömningar, men inte liksom vilka dataspel, det kan jag alldeles för lite.
Vi fick ju många som bad om att vi skulle ha ett långt avsnitt, och du har varit väldigt, väldigt generös med din tid, men jag tänker att det börjar bli dags att runda av, och då ska vi köra några snabba. Mm. Så vi slänger ut några frågor här, och jag tänker att Fabian, du får dra den första.
Absolut, och då är den första en bok eller författare som du gillar?
Hemingway.
Vilket är högst i procent, Härnö Gins alkoholhalt eller årets portföljutveckling?
Det är årets portföljutveckling.
All in eller krigskassa?
All in. Och så med belåning också.
Bolag du önskar vore noterat. Du får inte säga IKEA.
Vad heter de? SpaceX heter de.
Ja.
Det vore väl lite kul. Jäklar, vet du. Tänk om de börjar flyga till Mars och sådär. Liksom. Vilken fart det skulle bli. Ja.
Mest prisvärda skumpan?
Jag skulle nog säga de här föjlat... vad heter den förnamn?
Nikolas.
Jag är ju fruktansvärt svårt, men... namn på människor av någon anledning. Men det är ett så jättekollektiv som gör väldigt många olika champagne, men jag tycker att där finns, ja, det är väldigt, väldigt prisvärt, framförallt om man beställer det från Frankrike, så kan man ju få otroligt mycket mer bang for the buck för 250-300 kronor om man vill, jämfört med vad man kan göra på Systembolaget. Det är ett litet tips i sådana fall.
Vi får lägga ut det i avsnittsbeskrivningen, för det är extremt svårstavat. Bästa skumpan om pris inte är en faktor?
Krog. Absolut, ingen konkurrens. Oj, oj. Ägs av LVMH för övrigt, men det är en, det är en bisak.
Jag tänkte apropå SpaceX, det finns ju faktiskt Virgin Galactic, de finns ju faktiskt noterade i USA.
Det går väl inte så bra för dem.
Ja, det var en riktig hås kring det här, kring om det är runt julas någonstans, när det gick 10-20% på ett per dag.
Okej, det missade jag. Men jag tänkte överhuvudtaget så är Branson lite, ja, han är väl lite ojämn i vad han lyckas med och inte lyckas med. Så där, det är en fruktansvärd massa Virgin Cola och Virgin Atlantic och allting.
Ja, det var ju kul. Jag kom åt, jag tog någon position där bolaget, för det var ju de, och det var något till bolag som, det var folk på Reddit, på Wall Street Bets, som höll på och tog, köpte massa optioner och sådär, och skulle försöka driva kursen uppåt. Ja, så det kom åt, jag köpte något, jag skrev någonting om det på Twitter också, det gick ju liksom 10-20% på några dagar, så det var ju roligt.
Du tog en corner där, eller?
Precis. Sist men absolut inte minst, vi brukar ju fråga om bästa och sämsta investering, men det har vi ju redan dragit. Däremot vet jag att vi fick en fråga, så vi kan väl ändå lyfta det. Det var någon som undrade om Evolution har blivit din bästa investering. Men det känns ju spontant som att Swedbank borde varit den bästa, kanske.
Nej, men
procentuellt i alla fall, eller?
Ja, procentuellt. Det är klart att jag ska räkna procentuellt. Så var ju Swedbank och Boliden där från finanskrisen och framåt, blev ju spektakulärt många procent alltså, men det var ju inte så mycket pengar på den tiden, så det var inte riktigt. Men Swedbank kan jag säga var ju det som liksom fick igång mig och så, för att det blev ju väldigt, väldigt lyckat. Det andra tider då också, nu liksom mer i pengar, så är det nog Evolution. Jo, det är absolut Evolution.
Och jag tänker sist, så får du jättegärna berätta hur man hittar din blogg, hur man hittar dig på Twitter och om det finns något annat du vill lyfta upp.
Ja, nu skriver jag mest på tradingportalen, där framförallt skriver jag den här fredagskrönikan som kommer på fredagar klockan 9 på morgonen varje vecka, året runt. Fundamentalanalysbloggen skriver jag någon enstaka gång numera, men det är ju inte större fokus. Och framförallt så skriver jag ju på Twitter. Min handle, eller vad säger man, är Lou, alltså LOU _ Mannheim. En av figurerna i Wall Street-filmen. Så det är väl där man kan följa mig om intresse finns. De här bolagen som jag pratat om finns det mycket skrivet. Det är bara att gå in på, säger man hashtaggarna, men de här taggarna då. Tradingportalen, om man vill se vad jag har skrivit. Alla de här fyra bolagen som jag pratat om jag har skrivit väldigt mycket om, men även sådana som Fortnox och Storytel och så vidare kan man hitta. Hernögin också, vi ska ju alltid säga någonting om Hernögin, det vet ni, aktieägare som jag är. Där har jag också skrivit en hel del om, så jag tror jag fortfarande faktiskt är ensam om att bevaka Hernö, så det, ja, regelbundet.
Vi kanske måste ta upp det, vi fick ju ändå lite frågor om det, det har ju släppt lite håsen kring det bolaget, men hur ser du på Hernö framåt nu?
Jo, alltså jag är imponerad, de gör det bästa rätt, sen får man ju liksom inse att de har ju liksom svenska ginsorter, liksom fina ginsorter, där har de liksom en marknadsdominans i Sverige som de ju naturligtvis kämpar för att bevara. Men de är väl, säljer väl hälften av all svensk producerad gin på Systembolaget och har ju en otrolig täckning på ute på restaurang och pub och sådär. Men det som är svårt är naturligtvis med exportmarknaden och så, men jag är väldigt imponerad hur de har satsat nu på och byggt ut besökscenter och sådär. De är väldigt bra, de har ju, det är många saker som är bra med bolaget, de har ju inga skulder, de har en fin kassa, de delar det ut och så vidare, så jag är positiv till dem, men det är klart, det är ju inte liksom samma utveckling som vi, jag gör ändå för, var det hösten 2018 när jag var förra gången, då, liksom då var det ju så dubblad vinst och omsättning nästan varje gång och sådär. Och det blir ju inte liksom, det är ju, när man har kommit in på Systembolaget och finns nu i alla butiker och så vidare, då blir det ju inte samma liksom panguppgång och så. Vi har ju en väldigt konstig marknad i Sverige som gör att det, om man väl kommit in på systemet och rullar det på, just när man kommer in så blir det liksom en rejäl, oavsett vilken dryck man har liksom, så blir det en rejäl uppgång, och riktigt så ser vi inte längre, men det är ju liksom ett jättefint välskött bolag med en fantastisk produkt som jag tror kommer att gå väldigt bra de närmaste 5-10 åren och så.
Kul, vi får säga stort tack för att du tog dig tid här, Magnus, då. Superkul att ha dig tillbaks.
Ja, tack själva, jättekul att
se fram emot, vi hörs väl igen om 2 år.
Ja, absolut. Jag kommer tillbaka, mycket gärna.
Superintervju med Magnus, tycker du inte?
Jag tycker det var skitbra intervju faktiskt. Jag älskar det han går in på, att han var investerare i bolag som han verkligen älskar, som han skulle kunna läsa om på fritiden även om han inte ägde bolagen. Jag ska ju, kan säga rakt av att det är en av mina största misstag rent strategiskt sett, som jag fortfarande går på ibland, att jag bortser från bolag som jag verkligen älskar. Jag kanske inte investerar i dem på ett på grund av en eller annan anledning, för att kanske istället investera i bolag som jag inte alls är lika förälskad i, men som jag tänker, ja, det kanske är ett mindre bolag, det kanske jag får för mig att det här ska överavkasta, men jag är inte alls lika intresserad av det och därför läser jag inte lika mycket om det, och då är det mycket större risk att gå på en nitlott.
Ja, det där är ju lite, man måste ju vara lite försiktig med det faktiskt, och det är svårt. Jag tycker det är jättekul att höra Magnus tankar om det här med värdering kontra bolagets fundament och så vidare. Men vi ska ändå påminna om att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är vår egna eller vår gäst. Eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Vi måste säga det.
Ja, och vill ni höra mer från oss eller prata lite med oss om aktier eller något annat random, så kontakta oss jättegärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Kommentera gärna vad ni tyckte om det här avsnittet på vår Twitter.
Ja, och vi vill återigen då rikta ett stort tack till våra sponsorer. Vi har bland annat med oss Best Secret, och ni går in då bestsecret.se/marketmakers, så är ni inbjudna till det hemliga moderparadiset med upp till 80% rabatt på över 3000 varumärken. Och sen vill vi också rikta ett stort tack till Fidelity International, som har ett otroligt fondutbud som ni kan kolla in hos er nätmäklare. Men glöm som sagt inte att läsa alla relevanta dokument innan ni gör en investering. Men det här är ett jätteintressant bolag med en legendar som Peter Lynch, som verkligen har präglat bolagets förvaltning.
Sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.